Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Börsmorgon den här tisdagen. Internationellt först, de amerikanska börserna fick fart uppåt mot slutet av måndagen, stängde högre efter att ha handlat svängigt under dagen. S&P 500 upp 0,3%. Asien däremot svagt ner. Hongkong tappade 0,8% och i Stockholm pekar terminen faktiskt uppåt på 0,3%. Spår man när handeln drar igång här om en kvart idag i dagens program. Vi ska förstås följa upp Ericssons rapport som släpptes tidigt i morse. Bra siffror från telekomjätten var det. Vi ska lyssna på HMS Networks vd angående deras kvartalsrapport. Vi ska få lära oss varför investmentbolagen är och kommer att vara en så bra investering. Mycket annat också. Banker kommer vi också att prata om. Vi har en superduo med oss får man väl säga. Vi har Lars-Erik Lundgren, förvaltare aktieansvar. Kan Ericsson inte minst väldigt bra. Torbjörn Olofsson, vd på Kvartil, som du ska få berätta mer senare om vad det är. Som sagt var, späckad sändning, inte minst kommer den präglas av Ericssons rapport. Men vi är ju mitt inne i ett intressant läge för makrobörs nu när rapportperioden drar igång. Vi fick viktiga siffror från BNP, från Kina ska jag säga, BNP-siffror. Yeah. Man brukar ju säga lite slentrianmässigt att Lars-Erik, att Kina är viktigt för att få igång konjunkturen här. Nu kommer de in på 4,5%.
Ja, lite bättre än väntat.
Bättre än väntat. Ja,
Kina är väl egentligen det landet som drar alltihopa, tänkte jag säga. Mm. Om vi tror att vi håller på att bromsa in lite grann i USA. Europa är någonstans mitt emellan och Kina har ju liksom öppnat upp och vi har ju fortfarande inte öppnat upp totalt i Kina utan vi har ju en återhämtning kvar.
Så bra signaler.
Bra signal.
Som börsen kommer ta positivt.
Det tror jag.
Jag tänker Torbjörn, generellt väldigt delikat situation. Vi har ju, bankfrossan har ju klingat av här som var ganska intensiv för några veckor sedan. Samtidigt har vi verkar det som att tecknen på en lågkonjunktur blir allt starkare, inte minst i USA. Och så har vi en rapportperiod som drar igång. Vad säger du?
Nej, jag tror att det sätter väl det här på sin spets så att någonstans måste det liksom svalna av, annars kommer inte räntorna komma ner och så kommer det svalna av i liksom i en lagom takt och det verkar ju marknaden diskontera just nu ungefär. Mm. Inte någon kraftig recession men en avstannning.
Tänker marknaden rätt där?
Jag är inte helt hundra på det. Jag tror att innan det här är slut måste arbetsmarknaden påverkas i någon utsträckning och hittills ser man ju inte riktigt det. Så att det tror jag är nyckeln ändå. Arbetsmarknaden i första hand och i andra hand vad som händer med lönerna då.
Men tror du på en börssmäll till kanske? Nere?
Nej, men jag tror att på något sätt att arbetsmarknaden behöver kylas av. Det gäller framförallt i USA men det gäller till viss del även i Europa och i Sverige.
För att få ner räntorna.
För att få ner räntorna. Mm.
Ja, vi går till dagens höjdpunkt. Rapportperioden drog igång på allvar här på morgonen när telekomjätten Ericsson släppte siffror. Överlag bättre siffror än förväntat. Omsättning 62,6 miljarder. 2 miljarder bättre än väntat. Justerat rörelseresultat på 4 miljarder. Var nära 1 miljard bättre än väntat. Lars-Erik, vad säger du om Ericssons rapport?
Ja, siffermässigt så är det ju bra på alla sätt och vis. Det måste man väl ändå säga. Sen är ju det första kvartalet ett väldigt litet kvartal för Ericsson. Mm. Det ska man ha klart för sig. Smolket i bägaren här är väl guidningen för Q2 då. Mm. Så att det får vi lite se hur marknaden reagerar och det blir väl klart först under presskonferensen egentligen hur man tolkar det här. Man har ju pratat om en återhämtning under H2. Mm. Då är frågan om hur kraftig den återhämtningen blir, om det liksom påverkar helårsestimaten och hur mycket det gör det. Det är för att guidningen för Q2 den var väl svag ändå.
Pratade tidigare här på morgonen med finanschefen Carl Melander på Ericsson och vi var inne på precis det Lars-Erik nämner just det här. Han sa för övrigt att första kvartalet var som väntat men att det är en fortsatt skakig marknad och under andra kvartalet förväntar de sig då att operatörerna kommer vara fortsatt försiktiga med sina investeringar, fortsätter justera sina lager. Carl Melander menade att det här är enligt förväntningarna, han sa så här.
Det här är egentligen precis i linje med det vi har pratat om då, faktiskt ända sedan Q3-rapporten och även på kapitalmarknadsdagen och i Q4. Och det är det här skiftet i marknaden som vi ser just nu. Och det är då de tidigaste 5G-marknaderna och kunderna där. De har dragit ner lite på CapEx, investeringarna i nätverken nu. Och sen är det den här lagerjusteringen som du nämnde där, Pont. Så det är precis så här då att under problemen i leveranskedjorna globalt sett så var det ju många som buffrade upp i vårt fall på komponenter, i operatörernas fall på Ericsson-utrustning till exempel. Och nu har ju den där situationen förbättrats rejält i leveranskedjorna och då gör det att operatörerna då sänker lagernivåerna och bygger ut nätverken med utrustning från lager och det slår då på vår försäljning här. Men det här kommer att svänga tillbaka tror vi då. Vi ser att från Q3 åtminstone så kommer de här lagernivåerna ha normaliserats och då ser vi en återhämtning. Q2 dock, alltså verkligen kort sikt här, så ser vi att det här fortsätter och det kommer slå på vår försäljning. Och som du såg så guidar vi också för en lägre bruttomarginal inom Networks-segmentet här för Q2.
Ja, hela den här intervjun finns på sajten Carl Melander. Jag vet inte, vad säger du, Lars-Erik? Finanschefen på Ericsson, han menar ju att fortsatt det här låg enligt linjerna, det är det de sagt tidigare. Medan andra halvåret verkar han väldigt konfident att det ska vända. Håller du med om att det är det här?
Om marknaden tolkar det så tror jag att aktien kommer att klara sig bra. Så att vi verkligen får det
här. Hur tolkar du det då?
Jag tolkar det väl kanske någonstans mitt emellan, även om det låter dumt. Och kanske fegt, men Ericsson har ju nästan, jag tror vi har 5 kvartal i rad som man på något sätt har missat och gjort marknaden besviken. Nu var det ändå siffermässigt bättre. Guidningen var väl lite svagare än får man lov att säga. Men om det här håller så tycker jag att det borde räcka för aktien faktiskt. Återhämtning, eller ska jag säga försäljningsökningen i Indien är ju markabel, det måste man ändå säga. Nordamerika då som är en hög marginalmarknad är ner 30%, vilket någonstans var väntat. Och Indien ökar, eller Sydostasien ska jag säga, ökar med 184% inom Networks. Det är otroligt.
En annan viktig faktor är ju förstås, nu är det nätverksdelen som är den viktigare, det vi pratar om här, operatörernas investeringsvilja. Men Enterprise-delen, mjukvarudelen, där vill man ju se en vändning. Nu flaggar de för att Enterprise-delen fortsatt gå trögt. Är det någonting som du tror oroar dig eller som kan få marknaden att?
Jag tyckte nog nästan att det var positivt att de på något sätt kom in i linjen då. Och att man upprepade att cloud software and services ska gå break-even för hela 2023. Så att det här är två områden som man har missat flera gånger och kommer med stora omstruktureringsplaner. Så att det egentligen inte blev värre än så här, utan att vara någonstans i linje med vad marknaden tror, tycker jag var positivt.
Höjer sparmålet också med 2 miljarder?
Exakt. Kan man ju tolka på två sätt. Antingen så är det positivt naturligtvis om man lyckas med det här. Man kan också tolka det som att marknaden då kanske är lite trögare och att man gör det här bara för att man guidar lite svagt för Q2 då. Men kan man plocka ut de här 2 miljarder extra så är det naturligtvis positivt.
Ja, och Carl Melander då som vi hörde, han meddelade igår kväll då sin avgång som finanschef. Säger att det är odramatiskt, han vill göra något nytt. Frågade lite också kring det här förvärvet Vonage som har varit en följetong. Många menar att det borde skrivas ner. Jag undrade som ansvarstagande då finanschef om man kan tänka sig att det är någon schism där, att han hade velat skriva ner det. Han svarade så här.
Nej, så är det inte. Och vi gör ju en sån här så kallad impairment-testing varje bokslut egentligen. Vi går igenom affärsplanen, framtida kassaflöden och förväntningar. Och jämför då med värdet i balansräkningen. Vi har god tillförsikt här. Vi ska bygga rejält värde i Vonage och det som runt omkring Vonage kallas för Global Communications Platform. Så att nej, det finns inga sådana planer.
Vad säger du?
Jag tror inte man ska tolka in för mycket. Jag tänkte på det igår kväll också. Ska man läsa in någonting här eller ska man inte? Han har varit på Ericsson i 25 år. 7 år är den toppledningen då, kan man säga. Det är naturligtvis slitsamt och han kanske vill hinna med någonting annat i sin karriär så att säga. Och just att han stannar 1 år, han har ju sagt att han ska stanna till 2024, Q2024, tyder ju ändå på att, jag vet inte, hade det varit en schism, hade det varit någonting annat så hade man väl slutat omedelbart eller tror jag.
Ni har ju Ericsson i er
Absolut.
Portfölj, vad är du gillar med aktien?
Ja, den är ju för billig helt enkelt. Även om inte alla de här förbättringarna skulle komma igenom så är den ju för billig. Den är till och med för billig på alltså en EBIT-nivå på 10% eller någonting, så är den ju för billig. Vi pratar en free cash flow yield på över 10% i bolaget. Och EBIT på vadå? 5-6. Mm. Så att hur man än vänder och vrider på det så är aktien för billig. Så att man har ju kommit med mycket besvikelser, och det är väl därför aktien har sjunkit i kombination med alla de här ESG-härvorna som har varit.
Ja, det har ju varit en följetong.
Absolut.
Du tittar mest på investmentbolag, kanske inte följer Ericsson på det sättet?
Nej, det som en lekman så är man ju lite nyfiken på liksom hur geopolitiken, jag kommer från makrohållet, men hur geopolitiken påverkar Ericsson. Man tänker sig att det är polariserad värld och att västbolagen riskerar i alla fall att få mindre plats på den kinesiska marknaden. Ser man det någon, alltså kan man följa det nu?
Ja, alltså Kina är nästan borta i det liksom.
Det är borta.
Ja, i princip. Det finns inte mycket kvar alls. Nej. Jag skulle nästan säga att det är en möjlighet för Ericsson. För att vi tror ju nästan att Huawei och de här kinesiska spelarna är borta fullständigt. Huawei har ju fortfarande 30% marknadsandel i Europa. Mm. Så att det finns väldigt mycket att göra om man ska byta ut systemen då. Från de kinesiska till väst. I Tyskland har ju Huawei kanske 60% marknadsandel. Så att det finns en hel del marknad kvar att ta faktiskt.
Vi går vidare. Ett annat bolag som släppte sina siffror i morse, också spännande. HMS Network levererar kommunikationssystem framförallt till företag. Intäkter på 773 miljoner kronor första kvartalet. Det var 250 miljoner kronor bättre motsvarande period i fjol. Även rörelseresultatet var klart bättre än i fjol. Staffan Dahlström, vd på HMS Networks, pratade jag med tidigare här på morgonen. Han sa bland annat så här.
Väldigt nöjda med framförallt faktureringssidan som delvis bygger på att vi har fått lite mer kapacitet, men kanske framförallt att vi får mer av de här kritiska halvledarkomponenterna idag, så att den här kritiska leveranssituationen har blivit mycket bättre. Så vi har lyckats få ut mycket produkter och det gör att vi får en fantastiskt bra fakturering.
Är den andra, blir det andra sidan av myntet då en liten sämre orderingång? Jag noterar att den minskar med 20%. Tidigare har ni pekat på den här effekten att man tidigare lägger stora order som en konsekvens då av de här långa leveranstiderna. Är den effekten slut och därmed orderingången går ner, eller hur ska man se på det? Ja,
exakt. Tack vare att komponentsituationen förbättras så känner våra konkurrenter att de behöver bygga mindre säkerhetslager, och det är det som gör att vi ser en avmattning i deras lageruppbyggnad. Och det gör att vi har en svag orderingång jämfört med föregående kvartal. Hela förra året var jättestark på orderingången. Vi har flaggat för att en del av det var lite artificiellt. Så nu tror jag att vi på, ja, det är ungefär den efterfrågan vi ser i marknaden som vi får orderingång på den.
HMS Network, var det Lasse, följer du det bolaget?
Lite grann. Mm. Det är ingenting vi äger. Men
I väldigt intressant läge. Urstark tillväxt, men orderingången går ner. Och det är ju klassiskt då att deras kunder känner att de inte har behov av att förbeställa som de har gjort tidigare. Så att det var...
Absolut. Jag tror i och för sig då att orderingången kommer ner. Man ska ha i minnet att det var en väldigt stark siffra förra året. Hela förra året var väldigt väg. Så vi kommer från en hög nivå. Så att jag tycker inte att det är speciellt dramatiskt. Då. Mm. Vi träffade dem i slutet på förra året, i december ungefär. Och då var det högtryck. Då var det ju snarast leveransproblem på halvledare.
Mm. Jättestor orderstock har de också på 1,3 miljarder. Absolut. Jag frågade honom. Hela intervjun kan jag säga finns ju på vår sajt naturligtvis. Men en fråga var om det kan finnas någon luft om han ser avboknad, i sågan inte.
Nej, de ligger ju helt rätt i digitaliseringen av både äldre maskiner och maskinparken generellt sett för industriföretag. Så att de ligger väldigt, väldigt i en stor trend som kommer fortsätta i många, många år. Mm.
Har hänt lite grejer här på morgonen också som vi kan väl dra väldigt kort. Getinge har en tysk konkurrent som heter Drägerwerk. De vände en förlust till en vinst enligt preliminära siffror. Omsättningen steg 18%. Betydande förbättring av leveransförmågan. Ett norskt fiskodlingsbolag, Movi, gör en omvänd positiv vinstvarning. Och så har vi blodanalysbolaget Cellavision på Stockholmsbörsen som vinstvarnar för första kvartalet. Nettomsättningen minskar med 14%. Aktien har varit ner kraftigt. Ja, det har ju varit lite följetong, Lasse, här med både vinstvarningar men framförallt några omvända vinstvarningar. Volvo inte minst som sticker ut då naturligtvis.
Ja, men det är uppenbart så att i verkstadssektorn så är det mycket råvaror har kommit ner, energipriser har kommit ner, frakter verkar ha löst sig och tillgången till komponenter är mycket, mycket bättre, vilket gör att man kan planera produktionen och då blir det väldigt bra marginaler.
Ja, och fortsatt svag krona också.
Fortsatt svag krona. Mm.
Spännande. Ja, som sagt, för börsen öppnar här om inte så lång tid och jag har fått lite föraningar om att Ericsson-aktien, kanske att man tolkar det på den negativa sidan då, som Lasse var inne på, den pekar på en ganska rejäl nedgång här när börsen drar igång om några sekunder. Börsen är öppen nu.
Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och öppnar i sidled. Storbolagslistan går ändå bättre som det ser ut just nu, även om det dras neråt av Ericsson, som jag har kommit med rapport och som jag har pratat mycket med och om nu under morgonen. Så är det ju, som du sa precis nyss här Pontus, att Ericsson backar ju ändå ganska rejält där just nu. HMS Networks går det bättre för, de är upp 2,5% på sin rapport och de var ju också precis med oss. Öresund som är med snart om sin rapport backar en halv procent. Profilgruppen kommer med rapport senare i eftermiddag och där har ju också en strejk brytit ut där under helgen, men där ser vi ingen rörelse just nu. Embracer är upp en halv procent efter att den amerikanska fondjätten BlackRock utökat sin blankning i bolaget till 11 miljoner aktier, vilket motsvarar ungefär 0,9% av aktierna i bolaget. Och Getinge är upp 1% efter att deras tyska konkurrent Drägerwerk kommit med en omvänd vinstvarning. Och blodanalysbolaget Cellavision, de rasar tvåsiffrigt. Vi har inte fått ett avslut här riktigt än, men vi ser ändå att det kommer, ser ut att gå mot en ordentlig nedgång. Och de har ju också pressats ordentligt i år. De har vinstvarnar nu för första kvartalet med minskad nettoomsättning och har också fått sänkt rekommendation av Pareto till behåll. Och danska Jyske Bank, de höjer återigen prognosen för 2023 och stiger 3% på den nyheten. Men Stockholmsbörsen har nu ändå stabiliserat sig lite och öppnar svagt uppåt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Svagt upp för börsen, men Ericsson-aktien alltså ner 6%, Lasse, trots att de slog prognoserna med råge. Och det är väl de här signalerna framåt.
Absolut.
I tiden, gissar jag.
Det är det. Sen får man ju se vad börsen tar fasta på. Nu har man ju conference callet nu klockan 9 om jag inte minns fel. Så att jag tror att man kommer att få frågor på det här och framförallt hur det slår på hela 2023. Mm. På sämre siffror, då är det ju ganska naturligt att aktien dippar direkt från start. Då ska alla algos, alla datadrivna modeller, allt möjligt ska ju göra det de ska, så att säga. Sen får vi se vart dagen slutar.
Men att den faller nu, det är ju för att de har gjort analysen av det de säger. De
absolut. Absolut. Ja.
Spännande. Jag var bara nyfiken, Torbjörn, du följer ju investmentbolag. De rapporterna brukar inte få så mycket uppmärksamhet av förklarliga skäl. Vad tittar du på i rapporterna i investmentbolagen?
Vi tittar väl egentligen på hur de onoterade delarna värderas och förändringar där. För de är ju, alltså de sker ju kvartalsvis och det blir lite mörker däremellan, så att det är ju intressant för oss att veta.
Just det, så det sitter ni och följer noga.
Ja.
Vi såg att Öresund här var ju med på Matillas lista. De släpper rapport och Niklas Pålsson, vd, är med oss här senare i sändningen. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite och prata konjunktur och börsläge med er. Det är ju precis som du var inne på, Torbjörn, ett delikat läge där bankkrisen är väl ändå avblåst, samtidigt som vi har konjunktursignaler från USA som talar allt mer för en lågkonjunktur.
Bankkrisen som höll på en vecka, eller? Ja. Den höll på i två kanske, men... Ja. Absolut. Vi har väl...
Är det faran över där?
Faran för en del mindre regionala amerikanska banker kan finnas kvar. Mm. Men alltså att det skulle bli någon större bankkris på det sättet som vi påminns om vid finanskrisen, det är, nu ska inte jag säga otänkbart, men det är osannolikt kan man väl säga. Mm. Däremot har vi väl fått de första sprickorna i arbetsmarknaden som du pratar om. tycker jag, de sista veckorna. Och det är väl det som har fått in lite tvivlan på konjunkturen här, eller att lågkonjunkturen är antagande i alla fall.
Mm, just det. Du har gett oss en spännande graf, lite hur man kan tänka det här läget när det gäller verkstadsbolagen. Nu väntar vi på rapporterna från verkstadsbolagen, det ska bli spännande. Men du har delat upp dem i cyklisk verkstad och tillväxtverkstad.
Ja, just det.
Vi kan väl titta på den grafen, den är intressant. Och det är en väldigt stor skillnad där tillväxtverkstad, du kan väl berätta, där har du bolag som Atlas Copco, Alfa Laval, Assa Abloy, Hexagon.
Tanken var väl egentligen när jag tittade på det här att just att lågkonjunkturen på något sätt ändå är antagande, eller framförallt att marknaden börjar diskontera att den kommer. Mm. Och då borde ju rimligtvis cykliskt då tappa lite mer då än kanske tillväxtverkstad. Mm. Och nu har vi haft ett riktigt ordentligt uppsving, och det kanske är så att piken är här med Volvos omvända vinstvarning. Mm. Vi får se, de andra verkstadsrapporterna kommer förmodligen också vara väldigt, väldigt bra. Och då är ju frågan, är det Q1 som är piken? Mm. I den här vinstcykeln för just cykliskt, eller blir det Q2? Även om det är Q1 eller Q2 så tror jag att det är någonstans här som man ska börja fundera om man ska skifta från de mer cykliska in till lite mer tillväxt. För att det känns ju också som att inflationen kommer ner, ränteförväntningarna kanske toppar här. Mm. Så att vi är inte så långt borta från det.
Och cyklisk verkstad, det är Volvo, SKF, Sandvik, Trelleborg. Precis. De som inte har någon strukturell tillväxt underliggande kan man...
Exakt. Sen får vi väl se om Sandvik och
Trelle... Lite försiktiga där, och sen så går på de här gamla pärlorna som Atlas Copco, Alfa Laval.
Ja, Atlas har ju fått lite stryk på halvledarcykeln till exempel. Mm. Skulle det komma in en dålig rapport där och aktien faller, ja, kanske. Jag tror att det, om räntorna börjar falla så är det ju tillväxt som kommer och liksom borde ta facklan och driva börsen vidare, så att säga. Och då är det nog här man ska vara.
Håller du med om det här resonemanget?
Ja, nej... Jag tror att det där är en bra analys egentligen på vad som händer med ekonomin just nu.
Mm. Sen har vi det här med bankerna. Vi såg en graf där på hur bankaktien hade gått. Det är ju spännande läge, och man kan ju fråga sig om det är... Nu har ju de tog ju de rätt mycket stryk i den här, som du kallar det, 2 veckors bankoron då.
Absolut.
Vi kan titta på en annan grafik som visar P-tal för banker nere på väldigt låga.
Ja, det här är de svenska bankerna.
Svenska bankerna, ja, de svenska 4 storbankerna.
Det är absoluta bottennivåer, får man lov att säga. Mm. Och jag tycker att det är lite oförtjänt att de har ju kommit ner. Dels var det bankkrisen, och sen nu om räntetoppen är nådd så kommer ju räntorna ner, så börjar folk kanske tänka att nu ska man inte vara i bank då. Mm. Men jag tror att det är lite för tidigt, därför att vi har kommit till en helt annan nivå på lönsamheten, definitivt i svensk bank, framförallt, som vi inte har haft förut när vi hade nollräntor. Sen är det alltid den här med svensk bank, att de flesta svenska banker har ju så mycket bostadslån och fastighetsexponering. Mm. Och utlänningar har lite svårt att greppa just det här med svenska bostäder, tror jag. Man ser det som väldigt riskfyllt att jämföra med USA och andra länder där vi har en annan typ av bostadsmarknad, helt enkelt.
Kommer man inte fortsätta se det som riskfyllt, eller varför skulle det ändras?
Det kan man göra, men jag tycker att svensk bank ska ju definitivt upp 20-30% på de här, liksom bara för att korrigera på något sätt värderingen, för att den är otroligt låg. Vi ligger ju på price book ungefär 1 nu, tror jag. Mm. Och
vi har en sån graf också faktiskt, price book ratio. Du kan väl berätta vad vi ser här?
Ja, det här är ju Tier 1 Capital Ratio, och det här är ju på något sätt visar ju att den här bankkrisen nu är ju helt annorlunda än tidigare. När vi gick in i finanskrisen där 07 så hade de ju nästan ingen kapital alls. Mm. För att ge ut ett bolån på 100 kronor behövdes ju nästan inga pengar alls i en bank. Mm. Och det här är ju hur kapitalet har ökat i de svenska bankerna då.
På grund av regleringar?
På grund av regleringar. Mm. Man har ju ackumulerat eget kapital, men samtidigt har man också gjort sig av med riskvägda tillgångar, så att säga. Så de mest riskfyllda delarna av lånen, och vi kan ta shipping, oljebranschen och sånt där, har ju nästan skiftats ut till fördel för lite mer stabila lån. Så att vi är på en helt annan nivå. Vi ligger närmare 20% nu. Mm. Och det är på den här kapitalbasen som man nu ska avkasta då. Gärna 15% som många banker har som mål.
Vilken bank ska man äga då?
Vi äger alla 4, ska jag säga. Men det är Handelsbanken vi har köpt på slutet faktiskt. Mm. Handelsbanken är väl den som värderas lägst. Från riktig kvalitetsstämpel för några år sedan så värderas den idag lägst. Kanske lite beroende på, det har varit en del interna problem kanske. Och sen fastighetsexponeringen. Vi tycker man har kommit till till någon form av lösning, eller man har i alla fall gjort en hel del i banken som inte riktigt syns. Så att,
jag tyckte det här med, jag vet inte om ni pratade om det igår, men Apple att de tar emot deposits tycker jag är väldigt intressant liksom, ur ett strukturellt perspektiv.
Med en jättehög ränta, ska vi säga.
Med en hög ränta, det är första gången kanske Big Tech är inne på riktigt. Och jag tycker liksom det här Silicon Valley Bank sätter ju fingret på liksom problematiken med deposits, retail deposits i banksystemet. Och nu kommer någon från utsidan, även om de kanaliserar det via Goldman nu, men i förlängningen. Och sen har man liksom det här med elektroniska pengar och centralbankspengar alltså som påverkar hela det finansiella systemet väldigt mycket. Så det där tyckte jag var rätt intressant faktiskt.
Bra spaning, Torbjörn. Det, och precis som du sa, utmana på riktigt. För det har ju pratats om de här utmaningarna på olika sätt väldigt länge, men det kanske händer något på riktigt nu då, som du säger.
Ja.
Men det är väl en påminnelse om att, och Silicon Valley Bank var ju en påminnelse om att ingen bank klarar av en bankrun. Alltså man lever ju på att ha pengarna deposit så att säga av kunderna. Att om alla tar ut sina pengar, då kan ingen bank överleva.
Men jag tycker det intressanta alltså, i det där är någonstans, alltså, varför sätter en privatperson eller företag för den delen in pengar i banksystemet? Det, ofta är det ju för att ha access till betalsystemet. Mm. Det, liksom, det är ingen investering på det viset. Nej. Och då om man har kan göra det, få den accessen någon annanstans, så tror jag att det kan rita om kartan rätt mycket.
Som man tycker är enklare och smidigare.
Ja, precis.
Superintressant. Ja, banker är intressant, säger Lars-Erik. Ta med er det. Handelsbanken kanske, om man får säga något, så är det den som gäller just nu. Många som håller med om där förstås. Vi går vidare lite. Vi ska prata med Torbjörn nu. Startat en fond som vill utnyttja surfa med på de noterade investmentbolagens innehav i onoterade bolag. Det är lite av affärsidén.
Ja,
berätta, hur tänker ni?
Nej, men det är en rätt enkel affärsidé i så mått att, alltså, vi har haft en fond igång i 3,5 år som investerar i investmentbolag. Och då har vi alltså, mest tittat på de som hela enheter. Och sen börjar vi fundera på, ja, men om vi tittar på deras onoterade del av portföljen. Hur har den uppfört sig och har den avkastat? Och då visar det sig att liksom alla känner väl till, eller de flesta känner till att investmentbolag har gått väldigt bra under en ganska lång tidsperiod. Men liksom den stora kicken från investmentbolagen. Ja, just det. Den här grafen visar det. Om man delar upp egentligen avkastningen i två hinkar. Den noterade som är den ljusblå stapeln och det onoterade som är den mörkblå längst till vänster. Så kan man se att avkastningen i den onoterade delen har varit väldigt hög de senaste, alltså extremt hög under den senaste 10-årsperioden.
Ja, det är ju anmärkningsvärda siffror. Man brukar säga att private equity-bolagen är de som är skickliga på att hitta de här onoterade bolagen. Men med facit i hand så kanske investmentbolagen har varit duktiga på det också. Är det lite av slutsatsen?
Ja,
eller?
Det var väl, alltså först hittar vi det här och sen då är det inte så långt till att försöka och titta på och hur förhåller sig det här till PE?
Private equity, ja.
Ja. Och då visade det sig att ja, men den avkastningen som de har haft i den onoterade delen av portföljen är ganska attraktiv jämfört med PE också.
Ja, och framförallt kommer man ju åt den som privatperson, det gör man ju inte i private equity-bolagen.
Precis, och så att det har varit väl så bra avkastning i investmentbolagen som i PE om man generaliserar. Sen finns, alltså det finns ju väldigt mycket olika PE, men jämfört med breda index i alla fall. Och då finns det ju två stora fördelar med investmentbolagen. Det ena är att de handlar ju dagligen. Och det andra är att avgifterna är på en helt annan planet än vad de är inom PE-industrin.
Du, Kvartil heter er fond. Vi kan väl titta lite på vad ni har för några innehav då. Och det här är ju då innehaven i de onoterade bolagen som ni indirekt äger via investmentbolagen, kan man ju säga. Ja. Så min fråga blir då, köper ni, väljer ni investmentbolag på Stockholmsbörsen baserat på de onoterade bolagen helt enkelt, för att få så mycket exponering som möjligt?
Alltså det är lite enklare än så. Vi köper typ alla investmentbolag som har onoterade bolag i sin portfölj.
Oavsett vilka de har i princip?
Oavsett vilka de har. Ah. Alltså strategin är rätt enkel. Vi köper en portfölj med investmentbolag och sen säljer vi bort alla deras noterade innehav.
Okay.
Och kvar blir bara, residualen blir det onoterade.
Det är strategin?
Det är strategin. Och alltså, vi har en ganska passiv approach till de onoterade innehav. Vi har inte synpunkter på om man ska ligga mycket i Mölnlycke.
Vi analyserar inte dem fundamentalt.
Nej, utan vi är någon sorts facilitator där vi gör, vi skapar en renodlad exponering mot onoterade bolag.
Mm.
Inom en sektor som det är inte speciellt stor förvaltarrisk på oss, utan det är på investmentbolagen.
Jag förstår. Gillar du investmentbolag, Lars-Erik?
Absolut.
Ja, nu har ni dem?
Ja, vi har ju Investor naturligtvis då, som jag tycker har skött sig otroligt väl.
Mm.
Otroligt bra.
Vi kan väl också titta på den här klassiska grafen som du har hjälpt oss med här, Torbjörn, som är ju då helt enkelt substansrabatt gentemot premie. Det är den klassiska. Och nu ser vi hur en premie har gått till rabatt här på slutet, va? Är det läge att gå in i investmentbolag nu?
Alltså jag tycker de är sådär halvdyra eller halvbilliga beroende på om glaset är fullt eller tomt.
Men ni bryr er inte så mycket om sånt här då?
Vi har en annan fond där vi är väldigt fokuserade på just det här. Och man kan ju se, om man tittar tillbaka, så de senaste, alltså för 2 år sedan var det ju idiotiskt dyrt i investment. Alltså de var väldigt högt värderade. Nu har de kommit ner, så att nu ligger de i genomsnitt i termer av rabatt och premium, så ligger de ungefär som de har legat de senaste 5 åren. Så att det är liksom inte fyndläge, men det är inte, alltså det är långt ifrån så dyrt som det var för 2 år sedan.
Just det. Men du, om man inte orkar göra er strategi att liksom blanka de här noterade innehaven, utan man vill ha exponering mot de noterade, vilka investmentbolag ska man satsa på då som har mycket onoterat?
Ja, men det är de stora, det är Investor, det är Latour, det är Kinnevik, och de har ju lite olika karaktär dessutom, de här bolagen, därför att Kinneviks portfölj är mycket mer growth, kan man kalla det för, och Investors mycket mer
Mölnlycke tung, som vi sa.
Ja, alltså relativt mogna bolag. Mm. Och sen finns det ju de mindre också, Creades, Bure, Lundbergs, för den som har kan fastighetsvärdering. De har ju en stor del fastigheter i sina.
Och så har vi Öresund, som inte har så mycket onoterat. Vi ska prata med dem senare här i sändningen alldeles strax. Men just nu går vi ut till Matilda istället, Marknadsstudion, för att höra hur börsen har utvecklats.
Ja, nej, men det är fortsatta små uppgångar här på Stockholmsbörsen. Bankerna ligger just nu i topp, men också Getinge är ju i topp efter deras konkurrens omvända vinstvarning. Ericsson fortsätter ligga i botten bland storbolagen efter sin rapport. HMS Network-rapport rusar däremot, även Embracer är upp närmare 2% efter att BlackRock då utökat sin blankning i bolaget. Cellavision, de rasar närmare 10% efter sin vinstvarning. Jyske Bank stiger nästan 3%. Då man ju som sagt höjer helårsprognosen. Och de stiger 2% då man köper solkraftsprojekt i Finland. Och om vi kollar lite på dagens rekar, så Boliden stiger 1% då man får höjd riktkurs från RCB till 385 kronor. Och Handelsbanker sänker samtidigt sin kortsiktiga rekommendation för Gränges, så att de är ner 0,5%. NCAB stiger däremot 4% då DNB inleder bevakning på bolaget. Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio, de får sänkt rekommendation till behåll och de rasar närmare 6%. Även Nordisk Bergteknik backar 3,5% efter sänkt rekommendation till behåll från Nordea. Men det är som sagt fortsatt små uppgångar på Stockholmsbörsen.
Stort tack för det, Matilda. Ericsson-aktien fortsätter alltså gå dåligt efter rapporten. Minus 4%. Conference callet har väl börjat nu, Lars-Erik. Ja. Inget positivt därifrån. Kanske.
Det var minus 6 från början.
Det är sant. Sant. Det är spännande att se vad de säger där. Ja, vi går vidare i sändningen. Vi pratar investmentbolag, Öresund, ett annat investmentbolag. VD Niklas Pålsson, VD där, är med oss på telefon. God morgon, Niklas. Vi har pratat här i studion här på morgonen rätt mycket om generella börsklimatet. Den här bankfrossan verkar ju lite över, samtidigt som signaler pekar på en sämre konjunktur i USA. Men så fick vi bra siffror från Kina och så vidare. Komplext läge. Hur ser du på situationen i stort?
Ja, hej Pontus. Ja, vi släppte ju rapporter i Sund här i morse, och jag tycker, om man summerar det, det var väl ett hyfsat kvartal. Ingen kioskvältare direkt, men inte heller några större klavertramp. Och vi hade ju ett substansvärde som ökade med 4,5%, och det var ju väsentligt mycket bättre än motsvarande period förra året. Alltså det känns ju bra. Samtidigt har vi ett jämförelseindex som var knappt 9% plus på kvartalet. Sen är det glädjande då att se att Öresundsaktien har ju gått ganska starkt i år, och är väl i skrivande stund upp 16-17%, så att det är bra. Och resultatmässigt gör vi ett resultat i storleksordningen efter finansiella poster om 200 miljoner, och det är väsentligt bättre än förra året. Men som du är inne på, det har ju varit ett ganska utmanande kvartal. Det har hänt extremt mycket. Dels har vi ju den fortsatta geopolitiska oron i Ukraina och även i andra delar av omvärlden. Vi har haft inflation, vi har haft räntehöjningar, vi har haft bankoro både i USA och Schweiz. Så där har det smittat av sig en del. Sen har vi ju sett att de här signalerna om att inflationen börjar kanske toppa, och att vi ser räntehöjningar som pikar här nu och kanske fortsatt längre fram kommer ner. Det har ju gjort att aktiemarknaden har eldats på. Och vi är upp 9% i Q1, och från botten i höstas så är ju börsen upp 25%. Så jag kan säga att vi har väl positionerat oss lite mer för en defensiv marknad, där vi liksom har tittat lite mer på bank, telekom och så vidare. Lite mer likvida tillgångar. Vi har en kassa på 600 miljoner positionerade för att hitta nya spännande förvärvstillfällen då, och kunna agera och ha lite mer flexibilitet.
Mm, spännande. Lite försiktigt. Skulle du kunna tänka dig att öka andelen onoterat också? Ni har ju en ganska låg del där. Vi har pratat mycket om det här på morgonen.
Ja, men vi har väl en 6-7% onoterat. Jag skulle vilja säga att vi gillar i oroliga tider än mer likvida tillgångar, och framförallt bolag som är liksom stabila, kassaflöde, lönsamma. Det är inga roliga tider att vara ute och ta in nya pengar i förlustbringande bolag. Sen kan det ju här också vara onoterade bolag som är lönsamma. Så det är svårt att säga, men planen är att inte markant öka den. Sen kan det dyka upp vissa specifika tillfällen, och där är vi flexibla och positionerade för att titta på nya saker.
Niklas, många spännande rapporter för dig att se fram emot bland era bolag. Vi hinner inte gå igenom alla, men Bilia är ju givetvis det viktigaste för er. Utmaningen tidigare var väl att få fram nya bilar för leverans. Nu nya utmaningar med att fallande efterfrågan helt enkelt i bilaffären. Vi har ju sett att orderingången har gått ner rätt kraftigt. Vad är din syn på Bilia att äga i de här osäkra tiderna för hushållen?
Ja, men helt riktigt. Det är ju 25% av vår portfölj, så det är jätteviktigt. Och som du var inne på, förra året slutade ju jättebra för Bilia. Vi fick i slutet av kvartalet, fjärde kvartalet förra året, ut väldigt mycket bilar när billeveranserna släppte på grund av de här halvledarna. Sen är det klart att den marknad som är nu med ränteuppgångar och hushållen som är pressade, och inte minst nyregistreringen här under Q1 som är förvisso upp i mars men ner under Q1. Det är ett tuffare klimat, men då ska vi veta att Bilia är ju med 75% av vinsten från vår service business, snarare ett servicebolag än ett bilhandlarbolag. Och det här ger ju vid handen att även om privatmarknaden är väldigt tuff, så tror vi allt annat lika att den begagnade delen kommer att gå inte drabbas riktigt lika hårt. Och sen sist men inte minst så har vi ju servicen som vi hoppas taktar på. Folk måste byta till vinterdäck och så vidare. Så att servicedelen är ju en motor och har ju tidigare i tuffa tider visat sig ganska resistent mot nedgångar. Så att här ser vi många fortsatt spännande initiativ som görs inom servicen. Vi bygger ju ut bildemontering, fällrenovering. Det finns ju mycket fortsatt tillväxt att göra i en väldigt fragmenterad marknad. Sen hjälper det ju inte till att staten tar bort subventionerna till elbilar. Och vi tycker att man snarare skulle införa någon form av skrotningspremie så man får bort de här gamla bilarna som inte är speciellt miljövänliga. Det skulle ju också öka, så att säga, andelen elbilar snabbare. Så att vi är med en värdering på 7-8 P-tal på bil och en direktavkastning på 7% så är vi ganska konfidenta trots att marknaden är utmanande just på privatmarknaden.
Stort tack Niklas, vi hinner inte prata längre. Det var intressant att höra dina tankar kring konjunktur och största innehavet Bilia och mycket annat. Jag och Torbjörn, inga planer för just Öresund att köpa, som vi hörde här, mer onoterat, tyvärr.
Nej, men jag tror om man tittar, jag tror ändå trenden är att investmentbolagen kommer att öka andel onoterade bolag. För att, alltså mitt intryck är ändå att de har belönats av marknaden för att de gör den typen av investeringar. Mm. Alltså dels har de ju avkastat bra då den delen av portföljen, men också kanske att de får en högre värdering om de ger liksom access till bolag som är svåra att hitta på annat sätt för investerarna.
Men måste man inte göra skillnad? Du säger vi har ju ingen skillnad på vilka onoterade bolag de har. Men det är ju en väldig skillnad som Kinnevik har då, massor med innehav som kanske behöver göra ett kapitaltillskott i en tuff marknad än då Investor till exempel, som har ju en helt annan trygghet i de onoterade. Ja. Borde ni inte göra en sån skillnad ändå?
Nej, men vi har en lite mer agnostisk syn. Vi säger att vi presenterar de här bolagen eller gör det möjligt att investera i dem. Och vi har liksom ingen åsikt om vad de har för karaktär egentligen. Det är liksom inte våran expertis, utan det blir en väldigt bred portfölj. Man får nästan 80 bolag om man investerar i våran portfölj. Mm. Så att man får en väldigt diversifierad portfölj. Så att jag är liksom inte rädd för att man får liksom några konstiga koncentrationsrisker eller något sånt där, utan den är välspridd.
Tiden går, hörrni, vi ska runda av snart, men vi kan väl avsluta lite där vi började. Ericsson, morgonens höjdpunkt. Ja. Jättestark rapport siffermässigt, men marknaden gillar den inte, och det handlar väl om deras kommentarer kring andra kvartalet och framtiden där marknaden är osäker. Vad är dina avslutande tankar?
Absolut, jag är helt rätt. Det handlar om guidningen för Q2 helt hållet. Så får vi se hur det slutar idag. Jag är lite förvånad ändå. Jag tror ju inte man skulle köpa den här aktien. Alltså de som har köpt aktien, köper de verkligen på att Q2 skulle bli bra eller någonting sånt där? Utan det är ju mer ett långsiktigt case här, över 23 och 24 framförallt. 23 är ett litet omställningsår. Kostnadsbesparingsprogrammet löper. Det är alltid lite stökigt när sådana saker håller på. Så att,
men då kommer ju tajmingen bli bättre, resonerar väl många, och gå in i den aktien.
Det skulle jag kunna säga. Mm. Det tror jag faktiskt. Mm. Jag tycker den är för billig bara på liksom de här multiplarna vi handlar just nu. Så, men det är klart att vi behöver lösa lite av de här ESG-frågorna.
När du lyssnar på deras conference call här i efterhand, vad kommer vara det viktigaste som du kommer lyssna på då?
Ja, det är absolut framtiden. Hur det ser ut nu den närmaste tiden. Därför att vi vill inte att man kommer in, och jag tror att Ericsson är väldigt försiktig, och det är därför man guidar så försiktigt också. Man vill ju inte komma med ytterligare en besvikelse på en rapport. Mm. Så att man vill nog peka lite med hela handen.
Stort tack Lars-Erik för att du kom hit, kommenterade Ericsson och mycket annat. Tack också Torbjörn för att du var här. Tack också för att ni har tittat. Följ våra sändningar på DTV idag. Alla de här intervjuerna vi har lyssnat på finns förstås på vår sajt med HMS Network, Ericsson och Öresund. Och imorgon 8:45 Börsmorgon igen. Ha det bra.
ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.